Displayteknologi. Det hela kan man sägas börja med katodstråleröret, om man nu ska ha en början.
Ja, det katodstrålerör, det är ju det som vi är mest vana vid från TV-apparater. Man har en elektronkanon som sänder ut en stråle av elektroner genom då en glaskolv som är full med vakuum. Och den träffar då den främre ändan. Där har man då en kemikalie som lyser upp när den träffas av elektronerna. Man böjer sedan strålen med olika magnetfält och ändrar strålens ljusstyrka beroende på var den befinner sig på skärmen. Och därigenom kan man skapa en bild.
Kontraster alltså. Men hur blir det sedan för att få fram färg på en katodstråleskärm?
Ja, där utnyttjar man då att man har olika ämnen på olika platser som producerar olika färger när de belyser.
En slags pixlar alltså.
Ja, pixel, alltså picture element, det är ju då de minsta enheterna utav en bild man har på en datorskärm. Och man vill ju ha en så hög upplösning sådana som möjligt. Ögat kan se ungefär en miljard pixlar, om man uttrycker lite grovt. Medan de bästa displayerna idag kommer bara upp till en halv till en miljon pixlar.
Men hur gick sedan utvecklingen vidare? Flytande kristallskärmar, så kallade LCD-er.
Ja, man har ju vissa problem med katodstrålerören. Ett av problemen är att det är en stor, tung glaskorv som innehåller giftiga kemikalier som dels behövs vid tillverkningen och dels frigörs när man skrotar den. Dessutom så är det svårt att få en bra ljusstyrka på den, vilket man märkte till exempel när man behövde display för stridspiloter i flygplan där det ofta är soligt. En annan lösning vore då att man använder flytande kristaller. Det är alltså en vätska som när den utsätts för elektriskt fält vrider ljusets polarisation på ett sådant sätt att det blir ogenomskinligt om man sätter ett filter framför. På det här sättet så kunde man med mindre behov utav ström och framförallt få en mycket plattare konstruktion. Problemet är att den fortfarande har svårt med kontrasten. Ja, en normal laptop idag fungerar ju inte speciellt bra heller i solsken.
Nej, men en annan aspekt av displayteknologin, plasmaskärmar, klarade detta lite bättre, åtminstone vad gäller med kontraster och så vidare, eller?
Ja, delvis. Där är lösningen att man har alltså i princip pixlarna, varje pixel fungerar som ett litet lysrör. Man har då ursprungligen neongas som när man försätter den i ett oscillerande elektriskt fält så lyser den upp. Senare har man övergått då till att använda gaser som lyser i ultraviolett och så har man då en beläggning på insidan av varje pixel som lyser i olika färger. Därigenom kan man då få fram färgplasmaskärmar. Nackdelarna av de här är att de är spröda och ganska tunga.
Så det blir väldigt svårt för såväl plasmaskärmar som för flytande kristallskärmar att bygga de riktigt stora.
För man måste hålla en väldigt hög kvalitet här. Om några pixlar inte fungerar vid tillverkning, och sånt händer ju, så kommer de ju aldrig fungera senare. Och ju större de blir, desto högre sannolikhet att det krånglar.
Ja, men en annan metod är ju så kallade lysande polymerer.
Plast har ju visat sig ha intressanta elektriska egenskaper om man använder rätt plastsorter med rätt tillsatser. Och det går att skapa då skärmar som är helt plastbaserade. Man har då glas eller ett plastlager och så under har man då den här plasten som reagerar med att lysa. Och sen så lägger man på elektroder med egentligen samma teknik som när man tar och printar elektroniska kretsar. Och det här har ju fördelen att man kan få en mycket högre kontrast. En vanlig bildskärm idag har en kontrast på ungefär 200 till 1. Här kan man komma upp mellan 500 till 1000 till 1.
Och man kan även få en uppdateringshastighet och så.
Ja, när man rör musen på en vanlig skärm så blir det oftast ett litet spår efter. De här är mycket snabba.
Men utöver detta så har vi även så kallat elektroniskt bläck.
Ja, plastskärmarna kunde nå en bra ljusstyrka som kanske skulle kunna funka även i solsken. Men det är ju praktiskt att ha en skärm som istället för att lysa själv reflekterar ljus från omgivningen, ungefär som med papper. Och det är ju något sånt man skulle önska sig också för att ha en bra elektroniska böcker. Så lösningen är att man bäddar in små plastkulor med en svart sida och en vit sida som man kan vrida genom att sända en elektrisk signal till då den här plastbaserade ytan. Effekten blir då att man inte behöver tillföra ström när man inte ändrar på bilden och det i princip ser ut som ett papper.
En annan teknik var ju den här MEMS, vad det nu stod för igen.
Mikroelektromekaniska system. Det är ju nämligen så att när man etsar kiselchip, man har hittat metoder också att göra då, så att de får mekaniska egenskaper. Till exempel att skapa små mikroskopiska speglar som kan röra sig mycket snabbt. Så med hjälp av små speglar, som bara är någon kvadratmillimeter stora, kan man rikta en laser att lysa upp olika delar av en skärm. Eller använda en projektor. Och det här tror många kommer att vara mycket av framtidens bildskärmar. Kommer förmodligen att konkurrera mycket med de som vi tidigare nämnt.
Ja, den hade ju redan en viss tillämpning inom försvarsindustrin och ja, stora kommersiella företag håller på med det, enligt vad jag förstod.
Ja, den är för närvarande mycket dyr, men man räknar med att samma minskning i pris som vi ser för chiptillverkningen, Moore's lag, kommer förmodligen att hända även när det gäller sådana här system. Sen har man ju börjat intressera sig för att helt strunta i skärmen och bara använda lasern direkt på ögat. Man projicerar
Jaså.
bilden direkt på näthinnan utan att ha någon skärm.
Man använder alltså, om man kan säga det så, själva ögat som sin skärm.
Det låter en smula skrämmande och det kanske tar ett tag innan folk accepterar det, men det verkar fungera bra. Det finns redan vissa kommersiella tillämpningar och det har så pass stark ljusstyrka att man kan använda det utomhus. Så kanske är framtidens skärm ingen skärm alls.